Ja, välkommen till det här programmet på Tyresöradion. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och idag så ska vi prata om trygghet och vad kommunen gör för att förebygga kriminalitet. Och det är ju så att vi är många som kan vara oroade över samhällsutvecklingen som är och har varit. Och det är ju inte bara här i Tyresö som det händer saker. Det kan vara allt ifrån sprängningar till skjutningar och bilbränder och annat. Men idag ska vi alltså ta siktet på vad Tyresö kommun gör vad det gäller de här frågorna. Och jag har med mig då sakkunskap i området. Välkommen hit, Peter Frey.
Men tack snälla. Det är kul att vara här. Det är den första gången jag är här också.
Ja, det är det. Fast det är inte första gången du är med i radion. Jag hörde dig faktiskt häromdagen när du satt i centrum.
Ja, nej, men jag fick en liten lunchintervju där. Just jag såg på Tyresö centrum och utvecklingen där.
Precis, mitt i maten.
Ja,
ja Peter, du är alltså moderat politiker. Men om du lite kort ska berätta vem du är då?
Ja, men man kan väl säga att jag bor här i Tyresö i Hanviken tillsammans med min fru. Jag fyllde 64 år i december och vill inne på mitt år som första året som man får den här rabatten på ICA på tisdagar. Jag är lika förvånad varje gång. Jag tycker inte att jag...
Hur kan de ha koll på det?
Hur kan de ha koll på det? Och varför ska jag ha den här rabatten faktiskt? Men det brukar bli någon yoghurt till lunchen och då får man de här 5% på den. Så det är väl trevligt. Jag trivs jättebra i Tyresö. Jag har inte bott i Tyresö så länge faktiskt. Jag har bott här nästa vecka tror jag det är 15 år.
Så hur kom det sig att du hamnade här då?
Att min fru, hon får bestämma sånt där. Och hon ville då bo i hus igen. Hon var trött på lägenhet. Och vi bodde ju uppe i Årsta innan faktiskt.
Och, men hade hon någon koppling till Tyresö?
Nej, men hennes pappa har ju bott där. Men sen var det väl att hon hittade ett hus som hon ville bo i. Och då sa jag naturligtvis till henne. Därför att... bara jag får bo med dig älskling så är jag nöjd. Det spelar ingen roll var vi bor. Så gärna Tyresö. Det verkar trevligt.
På den vägen är det som man säger.
Absolut.
Ja. Men du, lite politiskt om dig då. Du är alltså ordförande i en jätteviktig nämnd här i Tyresö.
Ja, jag har fått ett uppdrag nu som ordförande i socialnämnden. Och det fick jag. Den startade upp det uppdrag den 31 maj förra året. Men annars har jag varit engagerad i politik och i partiet väldigt länge, i omgångar. Första gången på 70-talet. Och det som fick mig att engagera mig då, det var ju frihetsfrågorna och framförallt hoten kring löntagarfonderna. Så då var vi ute och demonstrerade på gatorna mot det och det gick ju bra till slut varje fall.
Det var tider det.
Ja, här i Tyresö så har jag ju varit engagerad i politiken från dag ett. Som jag kom ju då från Enskede Årsta partiförening där jag jobbade i valet då. I perioden mellan 2006 och 2010. Så att 2010 flyttade vi hit.
Och du är kommunalråd på heltid, är det så?
Ja, det är lite svårt att förklara det där lite grann. Men det här uppdraget tar ju all min tid i varje fall. Och förutom det så är jag ju då, sitter jag i kommunstyrelsen, arbetsutskottet i kommunstyrelsen. Jag sitter ju i samhällsbyggnadsnämnden. Ja, det blir väldigt mycket som kommer till. Och vissa saker som hör till det här uppdraget. Eftersom det är ju inte bara en socialnämnd utan det är även en arbetsmarknadsnämnd. Så där har jag ett uppdrag då även i... ett samordningsförbund, ett kommunalförbund som just sysslar med att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete eller studier och egen försörjning.
Du och den här nämnden då som väl officiellt heter arbetsmarknad och socialnämnden då som du nämnde. Vilka frågor hanterar ni lite kort?
Ja, förutom den rena socialtjänsten, det vill säga då stödet till barn, unga, vuxna, missbruksfrågor, så har vi även arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor. Och i första hand så gäller det att få in människor från utanförskap in i det vanliga sättet som de flesta av oss är, där vi arbetar och försörjer oss själva.
Men du, då måste jag fråga dig, för vi har ju då, eller ja, åtminstone har vi haft, jag vet inte riktigt hur det funkar idag, en statlig arbetsförmedling fanns det ju en gång i tiden, och det finns ju eller åtgärder som görs ifrån, så att säga, statens sida vad det gäller arbetsmarknad och sådär. Men vad är det för skillnad mellan då, det som ni hanterar och det som ligger på mera överstatlig nivå då?
Ja, man har ju olika insatser ifrån staten då. Man kan vara en sorts av arbetsmarknadsåtgärd. Och det hanteras ju av Arbetsförmedlingen. Det kan väl vara så att man är i någon form av åtgärd från Försäkringskassan i form av rehabilitering och liknande. Arbetsträning. Men vi har ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Både det här kommunalförbundet som jag pratade om. Den här samordningsförbundet Östra Södertörn. Men vi har ju även insatser som vi erbjuder Arbetsförmedlingen här i Tyresö. Vi startade ju upp en ny verksamhet i somras, förra sommaren, som heter Tysa. Som jag fick vara med och se till att den kom igång. Och där hade vi ju också människor som kom både från andra kommuner och från Arbetsförmedlingen på det sättet. Så vi samverkar med varandra, kan man säga. Men det hade ju sett bra ut om vi hade haft en arbetsförmedling i Tyresö, för det har vi ju inte längre.
Och den här verksamheten då inom arbetsmarknad som ni har, är det lagstyrt att man måste ha det?
Nej, det gör ju inte det på det sättet. Men vi har ju satt i våran plattform att vi ska se till att ingen som kan arbeta sitter hemma på det sättet. Och när vi började titta på det här i förra året, i höstas, så upptäckte man ju att det fanns ju människor som har suttit hemma i åratal och bara passivt har tagit emot samhällets stöd i form av försörjning. Som helt plötsligt då vi börjar kalla in människor och var hos oss i vår verksamhet. Och då öppnade vi en verksamhet som heter Jobbsteget. Det kunde vara människor som har inte klarat av sin SFI överhuvudtaget. Det kunde vara människor som pacificerats i utanförskap och inte visste hur de skulle komma tillbaka på något sätt. Men nu kontaktar vi, och nu har vi kontaktat alla som har försörjningsstöd, eller man ska kalla socialbidrag för enkelhetens skull, på heltid. Och alla de finns i vår verksamhet Jobbsteget. Här ser man till att man har grundläggande personlig infrastruktur för att kunna söka ett arbete och ta sig vidare. Till exempel att man har en e-legitimation. Det kan vara att man har en mailadress. Alla sådana här saker, ett bankkonto. Alla sådana här saker som du och jag ser som självklara. Det måste man ju bygga upp hos människor innan man kan gå vidare. Stöd är ju hur man söker ett jobb och hur fungerar arbetsmarknaden i Sverige. För det är ju ofta är det ju människor som har kommit från ett annat land.
Så du menar att tidigare så var det så att det fanns ett antal personer som alltså fick då försörjningsstöd från kommunen, men som så att säga inte, det fanns liksom ingen som hade haft någon kontakt med dem eller försökt att ställa några krav på dem liksom, eller motprestation, eller hur funkar det?
Alltså man har ju alltid haft krav på motprestationer, men det nya är ju att man verkligen ser till att ingen som inte deltar i våra sysselsättningsåtgärder får några bidrag på det sättet. Det kan ju vara att man har någonting via Arbetsförmedlingen också. Där man kan gå i SFI. Men det kan ju också vara sjukskrivna personer på halvtid eller heltid som vi behöver hålla kontakten med. För när man vill bli frisk så måste man ha allting på plats för att kunna söka sig ett arbete. Och det här är någonting som kommer i den här nya socialtjänstlagen. Att vi kommer ha något som kallas för aktivitetsplikt i Sverige. Och det gäller alla.
Och när kommer det då?
Ja, det kommer under året här.
Det är det som regeringen jobbar med nu?
Ja, det ligger ett lagförslag som ska klubbas i riksdagen. Och det är både saker som sker inom socialtjänstens område och i socialförsäkringssystemet. Men vi tycker att det är bra att man ligger före. Man ska inte sitta och vänta på saker som man måste göra. Utan då är det bättre att starta igång lite tidigare och göra det riktigt, riktigt bra. För vi tror att det är en uppförsbacke i varje fall. Mm. I all ny lagstiftning och alla nya åtgärder.
För nu gick vi ju lite före här. För att jag tänkte ju vi skulle liksom prata om det här. För att när ni då bestämde för att styra tillsammans med Socialdemokraterna, så tog ju ni fram ett politiskt manifest där ni skrev ett antal punkter som ni skulle då jobba för. Och då finns det en punkt som heter en trygg socialtjänst och stark arbetsmarknad. Och jag tänkte jag ska läsa högt där då vad ni har skrivit. Det står bland annat så här då. Socialtjänsten ska erbjuda de i behov av stöd rätt insats i rätt tid. Hemmaplanslösningar för stöd och behandling ska prioriteras. Insatser som arbetsträning, utbildningsinsatser och sociala företag ska fortsätta. Föräldrastöd och föräldrautbildningar ska fortsatt vara prioriterat för att tidigare stötta familjer. Alla ska vara trygga i vår kommun, inte minst i sitt eget hem. Därför ska arbetet mot våld i nära relationer prioriteras och säkerställas att våldsutsatta kvinnor får ett fullgott stöd. Utredningstider ska kortas, samverkan med kvinnor och tjejjourer ska förbättras och en social kontaktperson ska införas. Och sen har ni då skrivit tre punkter. Och det är ju det här med inför social kontaktperson för våldsutsatta. Hur är läget med det idag?
Ja, nej, men vi gjorde ju ett val tillsammans med förvaltningen att vi skulle försöka utveckla samarbetet med Tyresö kvinno- och tjejjour. Vi har ett EOP-avtal nu med Tyresö tjej- och kvinnojour. Det här tog lite tid att få plats, därför att ska man starta igång samarbeten kring såna här tunga frågor så måste det få ta den tid det tar. Och i det här avtalet så bidrar vi stadigt under en treårsperiod med ekonomiska medel för att man ska kunna både hjälpa de kvinnor med den här kontaktpersonen, den hjälp man får när man ska ha kontakt med myndigheter och gå. Vi ser gärna att det här utvecklas framöver också. Men för det första, varför vi gjorde det här, det var ju för att det skulle finnas en stabil grund för kvinnojouren att stå på. Sen kunde man säkert önskat mer ifrån kvinnojouren till oss. Och vi hade väl kunnat bidra med mer om det inte var för den lagstiftning som finns. Vi måste behandla alla likadana. Jag känner att nu har vi ändå det här på plats. Och vad jag förstår så är alla parter väldigt nöjda med hur samarbetet flyter på.
Du, och hur är det då? Alltså, om det är någon som blir våldsutsatt i Tyresö, då kanske man behöver en bostad. Men den får man inte i Tyresö, utan den kanske man får i någon annan kommun. Så ni samarbetar antar jag med andra kommuner, eller hur funkar det?
Jo, men det finns ju ett samarbete med andra kommuner. Dels har vi det här med, vi säger att om det är akut så kan man säga att då köper vi en plats på ett skyddat boende. Och det gör vi ju inte då i Tyresö, därför att oftast vill man ju komma bort från sin förövare på det sättet. Oavsett om det är en man eller en kvinna, vem det nu är som behöver skydd, så får man det. Och där har vi ju också en samarbetsorganisation med andra kommuner. Så man ska kunna, så att säga, även om det inte är ett skyddat boende, så kan man få hjälp med att komma till Tyresö från en annan kommun, eller vi kan få hjälp att komma någon annanstans.
Man byter, så att säga.
Man byter tjänster med varandra på det sättet. Nu är det ju en ny lagstiftning också kring kvinnojourerna. Så att det ställs ju nya krav på dem också från lagstiftarens sida. Att man ska ha ett tillstånd för att bedriva det här då.
Och det är väl det som har varit lite omdebatterat, för det gör att det blir knepigt för vissa ideella, va?
Ja, det behöver ju inte vara det, men det är säkert som på många andra sätt att det är en omställning. Så man har ju varit orolig från tjej- och kvinnojouren att man inte ska klara av det här på det sättet ekonomiskt. Men just den delen får inte vi vara med och stötta.
Nej.
På det sättet. Utan vi, genom att teckna det här IOP-avtalet, så har vi säkrat att de har möjligheter att bedriva sin verksamhet på ett bra sätt.
Mm.
Och då hjälper de oss med en massa bra saker.
Ja, vad bra. Du, och sen nästa punkt då. Sysselsättningsplikt för ekonomiskt bistånd för att minska bidragsberoendet. Skapa incitament och ställa krav på människor enligt devisen att göra sin plikt och kräva sin rätt. Försörjningsstöd ska ses som en tillfällig lösning och för att ta sig in på arbetsmarknaden krävs starka stödinsatser från kommun och andra aktörer. Ja, berätta.
Jo, men det här är ju någonting som vi har varit duktiga på i Tyresö historiskt sett. Så hade vi någonting som heter Arbetscentrum. Och det finns nu inom socialförvaltningen. Det var en följd av den här nämndorganisationsförändringen vi gjorde 2018. Att vi förde över Arbetscentrum till socialförvaltningen. För att ha ett tätare samarbete mellan där man får ekonomiska stöd och där man jobbar för att få personen i arbete.
Var det de som gick i konkurs eller hur var det? Nej,
Arbetscentrum var en kommunal verksamhet. De går aldrig i konkurs.
Nej, men vad var det som för ett år sedan eller något sånt där? Det var några
vi hade ju då ett socialt företag som heter Jobbverket.
Så var det. Mm.
Och mitt i sommaren så beslöt man sig för att gå i konkurs. Man hade inte lust att driva verksamheten vidare, såg ingen framtid kring det. Så där ställde vi inför faktum faktiskt att vi hade runt 50 personer som inte hade någonstans att gå. Så vi hade, tror jag, 27 dagar på oss att öppna upp en ny verksamhet. Vad vi gjorde då, att jag samlade alla typer av expertis och professionella människor i kommunen. Allt från HR-avdelning, juridik, de som håller i arbetsmarknadsåtgärderna hos oss. Vi hade fastighet med. Det var en mängd med olika människor som samverkade kring det här. Och så gjorde vi så att vi kontaktade hyresvärden helt enkelt i den lokal Jobbverket var. Och skrev ett avtal med dem. Och sen startade vi upp den här verksamheten i egen regi. I kommunal drift istället. Och det kändes ju lite tokigt för mig som moderat då. Men vi måste alltid sätta medborgarnas bästa först. Vi kan inte ha ideologiska skygglappar när det gäller just sånt faktiskt.
Man måste vara pragmatisk.
Man måste vara pragmatisk. I en kommun så är det just det vi håller på med. Vi skapar förutsättningar för ett bra liv i Tyresö.
Mm. Du, och det här som du säger, det här jobbsteget då, alltså det låter ju som, det låter ju bra, men jag tänker att det kan inte vara lätt.
Nej, men det låter ju som ändå en sån här nytt påfund, någon insats med någon som ska hittas på eller något sånt där. Men det är egentligen så att vi har kartlagt alla som har ekonomiskt bistånd i Tyresö. Och sett vilka som har ekonomiskt bistånd men inte i någon sorts verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden. Det vill säga via SFI eller via Försäkringskassan eller via Arbetsförmedling eller så. De har vi samlat på ett ställe i Tyresö. Och sen har vi verksamhetsledare där som hjälper dem att komma närmare. Och det här stöttar ju upp, och många säger det som är i verksamheten, att det var ingen som brydde sig tidigare. Men nu bryr vi oss och nu ställer vi krav och nu säger vi till att människor får det stöd de behöver för att gå vidare. Och det är redan människor som inte har kommit till sin rätt som nu är ute på sina första riktiga arbeten. Det är inte någon sån här sorts hittar på jobb eller något sånt, utan riktiga arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Och man behövde hjälp med en ansökan, man behövde hjälp med att ordna sina handlingar och söka jobb.
Men det måste ju också finnas, ja, nästan, vad ska man säga, hopplösa fall också. Alltså sådana som står väldigt, väldigt långt från arbetsmarknaden, alltså med, alltså man kanske till och med är analfabet nästan, man har väldigt svaga språkkunskaper, man har hög ålder och så vidare. Alltså hur ska man kunna få ut de här personerna?
Jag tror att alla har någonting att erbjuda. Och kan man jobba 2 timmar eller 4 timmar eller vad det nu är, så tycker jag man ska göra det. Och det finns inga hopplösa fall, det vill jag påstå faktiskt, utan vi måste försöka hitta det som bär en människa på något sätt. Alla, om det är så att man är alfabet som du säger, då kommer man oftast från ett land där det är vanligt eller i alla fall mer förekommande än vad det är i Sverige. Och då får man ju titta lite grann på vad kan jag göra för den här personen. Och det finns ju en massa bra verktyg och kompetens inom förvaltningen. Och det är klart att vägen till en egen försörjning, den kanske är väldigt, väldigt svår och lång. Men vi kan ändå försöka göra någonting som gör att människor kommer i ett sammanhang, i ett socialt sammanhang och kan bidra på något sätt. Och det här är ju också en viktig förebyggande åtgärd. För att det är viktigt att barn ser sina föräldrar gå till arbete. För det har man varit van med i sitt hemland. Det är ju inte så att man inte har försörjt sig någonstans på vägen. Utan det är väl att man kanske inte kommer till sin rätt i ett samhälle som Sverige då. 2025, där man har väldigt höga krav på kompetens för att komma i ett arbete.
Precis, jag tänkte just det. Det här måste ju vara jättebra just att som du säger, för unga människor, barn, ungdomar, att man får förebilder, att man ser, som du säger, att föräldrar går iväg till ett jobb och att det är så det ska funka.
Ja, nej, men det är väldigt viktigt för oss det här. Faktiskt en extremt viktig fråga. Och en av våra tunga frågor när vi kom överens med Socialdemokraterna. Och vi har ju ungefär samma syn på det här, men vi kallar det lite annorlunda saker.
Jag tänkte just när jag läste det här, att göra sin plikt och kräva sin rätt, det är ju en sån här typisk socialdemokratisk dänga, brukar man ju säga. Det var väl någon statsminister som någon gång sa det, eller kanske flera.
Ja, nej, men det där är ju sånt. Men det är ju
grunderna egentligen.
Det är grunderna i att, ja, vi kan ha ett välfärdssamhälle där vi har skolor som är fria från avgifter, där vi kan erbjuda en offentligt finansierad vård, där vi kan ha ett kommunkontor, ett socialkontor, där man kan få hjälp under korta perioder när man är i behov av stöd. Mm. Om inte många jobbar, då har vi ingen möjlighet till det här. Så att arbete och att betala sin skatt, som är lite hög här i Tyresö, men ändå, det är grunden för all verksamhet som vi bedriver här. Mm. Både kommunen och regionen och på det nationella planet.
Du, bland annat då efter det här hemska som hände i Örebro, så har jag ju funderat en del på de här som man kallar för hemmasittare. Alltså företrädesvis unga grabbar då. Och jag känner ett antal sådana, som vare sig pluggar eller jobbar, som sitter hemma, föräldrar ofta försörjer dem. I det här fallet så tror jag att han hade kanske någon försörjningsstöd. Och har vänt på dygnet, sitter och spelar alldeles för mycket tv-spel eller vad man nu gör. Och hamnar i någon slags bubbla, tänker jag. Att man har liksom egentligen ingen riktig kontakt med det riktiga livet, och man kanske får vanföreställningar om hur saker och ting är och hur man ser på kvinnor och invandrare, inte vet jag. Men de personerna, om man inte har försörjningsstöd, då hur hittar man dem? För jag tänker, det här är också, kan ju verkligen vara förebyggande vad det gäller våld också. Är det någonting som ni diskuterar eller har pratat om?
Vi pratar rätt mycket om det här, för att det är så otroligt svårt att nå de här personerna på det sättet. Är det så att man är hemmasittare på grund av att man inte går i skolan, då har vi en mängd insatser för det. Bland annat inom samordningsförbundet då, ett projekt som heter Satsa då, på det sättet där man försöker få då människor att avsluta sina gymnasiestudier på sikt varje fall. Och det är ju om man ska prata om någonting som är förebyggande, så är det att avsluta sin utbildning. Alla som klarar av grundskolan med godkända betyg har väldigt goda förutsättningar att slippa hamna i ett utanförskap, om det nu är socialt eller ekonomiskt. Men de här pojkarna eller unga männen som du beskriver är otroligt svåra att nå. Man ligger inte samhället till last direkt. Man har inga bidrag, försörjda av föräldrarna. Så de går ju helt under radarn. Och just i Tyresö så har det länge varit så att den här gruppen är en stor grupp i Tyresö jämfört med andra delar av länet i varje fall. Så att,
det var intressant.
Ja, nej, men det
har ni siffror på. Alltså.
Ja, vi följer upp det här hela tiden. Då bedömer man väl då människor som inte är i arbete eller studier på det sättet i ett visst åldersspann. Så man ser att vi sticker ut lite grann där på det sättet. Det behöver inte betyda att man är i riskzonen för att det ska hända någonting sånt i Örebro. Jag vet inte i detalj vad som hände där egentligen, och det är väl ungefär det vi har läst i tv och annan media. Men den här killen hade i varje fall i Tyresö, om han hade erhållit någon form av ekonomiskt bistånd, så hade vi haft koll på honom i varje fall. Och han hade varit i den här verksamheten och kanske fått det stöd och hjälp att gå vidare som han har definitivt behövde då. Och det är lite grann det här med den här verksamheten som faller under det här med sysselsättningsplikten och kommande aktivitetsplikten. Att vi ska inte lämna någon bakom oss. Alla behöver komma i ett sammanhang och komma till sin rätt. Oavsett om man har små förutsättningar att komma i arbete eller stora förutsättningar.
Men om man har då en hemmasittande ungdom, alltså ska man göra en orosanmälan då? Eller alltså hur ska man... För jag vet ju föräldrar som kan... För det här handlar ju om de som jag känner. Det är killar som är 23, 25, 20, upp på 30 år liksom.
Ja.
Alltså föräldrarna är ju liksom förtvivlade, men samtidigt så... Ja, det är en svår situation liksom.
Ja, det är ju upp till föräldrarna det där då. Den som försörjer någon borde ju då... Jag vet att det är svårt alltså. Min son, han var ingen direkt hemmasittare, men han var ändå klar med sin gymnasium. Han hade inga roliga betyg på det sättet. Så vad jag gjorde med honom då, jag gick upp till Unge Tyresö med honom. Och de förklarade för honom vad de tyckte att han skulle göra. Och dagen efter så bokade han plats på en folkhögskola i Sigtuna. Och så läste han in och om gymnasiet. Och det funkar jättebra för honom nu. Så jag tror som förälder så, även om det är jättesvårt, så måste man sätta lite tryck på den som man försörjer. För de kan ju inte göra det i hela sitt liv. Det funkar ju inte. Men det är en väldigt svår grupp att nå.
Ja, precis. Ja, sen har vi också den här punkten då i ert manifest. Det står så här: fortsatt fokus på tidiga insatser som ger resultat. Och vad menar ni med tidiga insatser och vilken grupp pratar vi om?
Där pratar vi oftast om barn och unga på det sättet. Och när vi följer den här utvecklingen, vi har haft ett Tyresö kring gängkriminalitet. Vi måste bara förstå också nu, alla vi som bor här i Tyresö, att vi har ett kriminellt nätverk som har etablerat sig i Tyresö. De finns här. Och de söker med ljus och lykta efter våra barn och ungdomar. Man pratar om de här barnen och ungdomarna, våra barn och ungdomar, som engångsmaterial.
Ja.
Som kan användas en gång eller flera gånger tills de är förbrukade.
Ja, alltså man blir alldeles mörkrädd när man hör det här.
Ja, och det kan börja så enkelt som att man... Låt säga då att det är en grupp ungdomar. Säger att de är 13, 14, 15 år. De står och hänger någonstans en sommar. Det kommer fram en kille och pratar lite mer om... Man frågar, är det någon som vill ha glass? Och det vill ju alla ha när det är varmt, eller hur? Man sticker till en av ungdomarna en 500-ring och säger, men gå och köp glass till allihopa. Ja, men det var ju bussigt, eller hur? Här är en kille som inte så himla mycket mer gammal än vad vi är. Han har en 500-ring och bjuder på glass. Så går man iväg och köper de här glassarna. Han kommer tillbaka så blev det 300 kronor över. Den sticker man tillbaka till killen då. Tack för glassen. Det här blev över. Och då säger han så här, nej men behåll dem där du. Du kan hitta på något skoj med dem då. Ni kanske vill ha glass imorgon också. Och sen några dagar senare så dyker den här killen upp och säger att du, jag har en datamus här som en kille, en kompis, en gamer som han har beställt. Jag hinner inte gå med den till honom. Kan du gå med den här datamusen till honom? Och det ställer man väl upp. Det var ju schysst, du fick ju glass häromdagen. Så går du iväg och lämnar här till den. Så går det två dagar till. Då kommer samma kille och säger, du, den här datormusen, varför lämnar du inte den till honom? Jo, men det gjorde jag. Då Då säger man, nej, det gjorde du faktiskt inte, för han har inte fått den. Och dessutom var det ingen datormus. Utan det var något helt annat i det paketet. Och nu är det borta. Och det gör att du skyldig mig 50 000 kronor. Och det får du ordna med dina föräldrar, det är på något annat sätt. Jag bryr mig inte. Jag ska ha dem på fredag.
Oj. Mm.
Då sitter du där med en skuld på 50 000 kronor och någon som börjar styra ditt liv. Och helt plötsligt sitter du i en bil med tre andra personer med bagageluckan fullastad med automatvapen på väg någonstans. Och du vet inte hur du kom dit. Och du är 14 år. Det är det här vi måste se till att bryta på det sättet. Det är det här som orsakar den stora otryggheten som vi upplever idag med sprängningar. Skjutningar har inte varit så mycket på ett bra tag, men det har ju hänt faktiskt.
Men du, alltså det här som du berättar för mig nu då, går ni ut och berättar det här för alla föräldrar, alla ungdomar i Tyresö? Alltså just det här är ju väldigt liksom subtilt, alltså det, och det, samtidigt som du säger, det verkar ju väldigt oskyldigt från början. Alltså det måste ju vara jättelätt att man som ung åker dit på det här. Alltså det är ju, ja, att någon är lite schysst så där, det ja.
Ja, nej, men jag berättar ju det här för alla som jag kommer i kontakt med på det sättet. Och jag kan, för att koppla tillbaka lite grann till vad som hände den 4 juni förra året när jag satt tillsammans med förvaltningsledningen och de berättade för mig att de hade...
Då var du helt nytillträdd kan man säga, eller?
Ja, det var ju några dagar tidigare då. Att man hade någonstans mellan 40 och 50 barn och ungdomar som befann sig i kriminalitet eller på väg in i kriminalitet. Då började vi titta på de här insatserna som fanns och såg att det måste göras mer. Det här måste fungera på riktigt. Och då satte vi igång ett arbete med kontakt alla skolor från socialtjänsten för att se till att man hade den kunskap och det stöd man behövde för att orosanmäla då barn och unga som befann sig i det här läget. Och sen så satte vi igång en informationskampanj. Och vi tryckte affischer och vi satte upp runt om i kommunen i alla verksamheter. Vi skickade ut information till alla föräldrar genom det här V-klass som är det systemet man kommunicerar med föräldrar från skolan, från barn- och utbildningsförvaltningen då. Och vi gjorde också en insats med föreningslivet. Och alla de här fotbollsklubbar, ishockeyklubbar och allihopa, handbollen, nu är jag rädd att inte nämna någon. Jag kan säga det att alla föreningar, och är det någon som lyssnar där, ni gjorde en jätteinsats och pratade med era ungdomar och barn som var i era verksamheter och föräldrarna. Utöver det så spelade vi in filmer, la ut på YouTube och allting på det sättet. Så man gjorde en jätteinsats från kommunikationsavdelningen i samarbete med förvaltningarna och nådde ut med det här på ett bra sätt. Och det har ju faktiskt skett förändringar. Bland annat så har anmälningsbenägenheten från skola och från de andra förvaltningarna ökat på ett väldigt bra sätt. Jag menar, man ska inte anmäla i onödan, men man ska inte underlåta att anmäla om det finns en rejäl oro. Och nu har vi ökat den här insatsen som heter SSPF, som då är en samverkan mellan skola, socialtjänst, polisen och kultur- och fritidsförvaltningen då. Vi har ökat den nästan 500%. Så det var väl kanske 9 personer som vi hade koll på fanns i risken. Polisen sa att det var mellan 40 och 50. Och nu har vi ungefär 40 personer i den insatsen. Och det är på individnivå.
Men du, ett problem som ju har pratats om väldigt mycket. Och det jag också själv har upplevt. För något tag sedan så hjälpte vi några ungdomar här i Tyresö med lite läxläsning. Barn som då, ja, de var lite uppmärksammade av socialtjänsten. Men det vi ju märkte, det var ju det här att alltså, kommunikationen mellan socialtjänst och skola funkade ju inte. Och det var ju mycket det här med sekretess som man pratade om då. Hur är det med, för det, visst är det så att det är på gång, eller har det redan blivit så att man ska luckra upp sekretessen mellan skola och socialtjänst? Eller hur ser det ut idag?
det kommer ju säkert ske mer framöver, men man kan säga med den SSPF-insatsen, jag får använda den här förkortningen för annars kommer det här bli ett väldigt långt program. Ja. Jag hoppas att du har ursäkt med det. Men det är att man bryter sekretessen, att föräldrar, den unga tillsammans med myndigheterna och våra verksamheter och polisen, att man bryter den sekretessen på
men då,
det sättet.
Men då måste föräldrar ge godkännande då?
Ja,
är det så? Mm.
Ja, det är det. Mm. Mm. Och det har ju varit ett problem att man inte har tagit till sig det här. Men just, och jag tror, hoppas att det är tack vare den här informationen och att vi har varit ute i media, både från politikens sida och andra i lokaltidningar och nu i radio lite mer. Det är ju att man säger väldigt sällan nej till insatser från oss nu. Så var det inte förra året. Utan då var det mer en kamp att få till det här på många håll. Jag ska inte säga, jag drar inte alla över en kam, utan visst fanns det samarbete, men det har skett en betydligt positiv förändring i hur man ser på insatser från socialtjänsten på det sättet. Och det får man ju vara glad med. Just den här insatsen SSPF är ju att man bryter ner sekretessen så att man kan börja prata om vad som är bäst för barnet och den här unge på det sättet.
Mm. Du, och sen har ni någonting som kallas för social insatsgrupp också. Och den kommer in lite senare, eller hur funkar det?
Jo, men det var ett uppdrag som jag lag på det här mötet den 4 juni då. Därför vi hade ingenting sånt. Och Tyresö har ju faktiskt varit lugna, fina, trivsamma, trygga Tyresö rätt länge.
Mm.
Men när det börjar hända saker, då måste man ju sätta fart även på att ta hand om de som befinner sig i kriminalitet. Eller de som man kanske har suttit på ett HVB-hem av anledningen att man har haft ett normbrytande beteende då, där kriminalitet varit inblandad. Och då måste man ju ta hand om de här när de kommer tillbaks och se till att man inte kommer in i samma sammanhang igen. Och då är den här sociala insatsgruppen, det hanteras på samma sätt som de här SSPF av samma samordnare inom samma verksamheter. Men tanken där är att se till att vi tar hand om de här personerna och se till att de får det stöd de behöver. Nu har vi också, nu håller vi på att rekrytera ungdomsbehandlare som ska försöka vägleda de här in i en mindre problematisk livsstil på det sättet. För det är mycket i samhället som pocka på. Alla dras inte in på det sättet att man luras in i det här, utan det finns ungdomar som väljer det här också. Det ska man vara medveten om.
Mm. Ja, men du, ni måste ju ha en stor utmaning också vad det gäller era medarbetare och liksom stötta dem och att de känner sig liksom komfortabla, för det blir väldigt mycket tuffa beslut som måste tas, både kanske av nämnden men också av enskilda tjänstemän, handläggare.
Mm. Jo, men det stämmer. Och man kan säga att förvaltningen var ju inte förberedd på det här heller. Så ett av besluten också på det här mötet, det var ju att se vad kan vi göra för att höja kompetensen på det sättet. Och vi hade ju några få medarbetare som hade erfarenhet av arbete i andra kommuner kring unga i kriminalitet. Och det försökte vi ta tillvara på. Men sen har man ju fått erfarenhet efterhand på det sättet. Och sen får man ju se till att man inte på något sätt frontar tjänstemännen i någonting. Och möter jag föräldrar och unga på det sättet, så försöker jag alltid lyfta fram mig själv i främsta ledet. Att det är mina beslut och att jag står för dem på det sättet. Och då försöker man på det sättet skydda tjänstemännen. Sen har vi fått vidta vissa säkerhetsåtgärder också. Hur vi tar emot människor och hur vi hanterar det. Det finns jätteduktiga, bra chefer på våra förvaltningar på alla nivåer som stöttar sina medarbetare på det sättet. Och man mår bra i sitt arbete faktiskt.
Mm. Så ni har liksom hyfsat, vad det gäller personalomsättning och sådär, att det är inte hela tiden. För det har ju varit brist också på socialsekreterare, det kanske fortfarande är.
Ja, det är fortfarande brist på det sättet att vi har en del konsulter inne på socialförvaltningen. Och det var vi också tvungna att besluta om, att plocka in en hel del konsulter under den här akuta perioden. Därför att det är otroligt tunga utredningar som måste göras. Och då är det bra med socionomkonsulter som bara fokuserar på just att utreda de här fallen på det sättet. Men alla de här insatserna vi gjorde, det har ju gjort att jag tror man upplever arbetsmiljön mycket bättre. Och man har, det känns som att en god stämning också, både bland chefer och alla som jobbar i socialförvaltningen. Det är väldigt trevligt att gå runt och se hur man tar sig an de här uppgifterna. Men alla har fått lära under den här tiden.
Men kan du känna, alltså trots den utveckling som är, och det är ju, jag menar, ja, det är inte så länge sedan vi hade en sprängning i Raksta, kommer jag ihåg. Och ja. Sådär. Alltså, det händer ju saker nästan hela tiden. Men kan du ändå känna att det känns som att det liksom går åt rätt håll?
Ja, alltså, nu är jag moderat då. Och jag känner väl att det gör lite skillnad vem som sitter i regeringskansliet, tycker jag. I varje fall när man ser på hur snabbt man klarar upp de här brotten numera. Jag tror i Raksta så hann inte gärningsmannen ta sig därifrån ens förrän polisen var på plats.
Man måste ju säga han, för det var ju en grann, förstod jag. Han var ju lite, alltså, tänker jag. För att alla som tittar på kartan vet ju att Raksta, det är ju liksom en avkrok. Det finns bara en väg därifrån. Ja. Han togs ju, han hann ju inte så långt, så att säga. Det finns inte så många smitvägar.
Nej, men jag tycker ändå att uppklarningsprocenten verkar ju ha ökat avsevärt när det gäller den här typen av brott. När man läser tidningen ena dagen så står det att nu har det ena eller andra hänt, och sen två dagar senare så står det att folk är anhållna då och
häktade. Jag håller med dig faktiskt. Man kan bli imponerad ibland, för alltså, alltid när man ser såna här engelska deckare så ser man ju att det är såna här CCTV, eller vad säger man, såna här kameror som gör att de hittar folk, men vi har ju inte lika mycket sånt i Sverige, men ändå så verkar de vara duktiga.
Ja, nej, men det sker ju en massa på olika sätt. De har ju fått nya verktyg och så. Men jag är inte insatt i det polisiära. Inte på annat sätt än att jag kan ju läsa utredningar och domar och så på det sättet. Men sen, jag menar, är du 14-15 år. Du har inte så himla mycket mer av erfarenhet i bagaget. Det är klart att de åker fast lättare än de här lite mer förhärdade äldre brottslingarna. Det går ju undan. Och det var ju samma sak med den här sprängningen på Sikvägen. Gick ju inte samma dag, men ett par tre dagar senare så tror jag man, i varje fall har jag för mig, att man hade personer häktade och förhördes kring det här.
Ja, Peter, tiden springer iväg här. Vi har redan suttit ganska länge här. Men tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och berätta vad kommunen gör. Och jag vet ju att det här är frågor som många verkligen undrar över. Och man är naturligtvis orolig vad som sker. Det känns ju ändå som att det finns mycket saker som kommunen gör. Och att vi kanske är på rätt väg. Jag hoppas det.
Ja. Ja, men jag känner också att vi är på rätt väg och jag är hoppfull. Alltså, vi har en del problem och vi har också en del utmaningar. Men vi har väldigt kompetenta medarbetare. Väldigt professionella, ambitiösa och målinriktade medarbetare. Och vi har en ny socialtjänstlag på väg in från 1 juli som kommer hjälpa oss i att jobba mer med insatser utan att behöva utreda. Vi kan hjälpa fler människor mycket, mycket snabbare och kanske åstadkomma något resultat innan det går allt för illa.
Det låter jättebra. Det får väl bli slutord då från Peter Frey, alltså moderat här i Tyresö, som är ordförande för arbetsmarknad och socialnämnden. Tack så mycket, Peter, för att du ville komma hit till Tyresö Radion.
Och tack så mycket att jag fick komma.
Ja, och jag heter Katarina Johansson Nyman.